Jag kommer från en kristen familj. Jag hade förmånen att växa upp med två föräldrar som brinner för Jesus. De flyttade faktiskt från Forshaga till Staffanstorp där jag är uppvuxen för att starta upp en kyrka. Så några av er känner mina föräldrar, Putte och Kiki. Men jag hade förmånen att växa upp i ett kristet hem och det gjorde att jag har alltid varit ganska öppen med att jag är kristen. Jag tror på Jesus. Även fast i Skåne när jag växte upp så antalet som var kristna var 0,01%. För att beräkna en grupp som onådd, när man liksom snackar om mission och sånt där, då säger man att en grupp är onådd när det är 0,1%. Så i Skåne var det 0,01% kristna. Så det är liksom, det är ett onådd landskap. Och jag vet att statistiken är ungefär samma här i Värmland. Men så när jag växte upp så hade jag inte jättemånga kristna vänner, inte många kristna skolkamrater. Faktum är att jag hade två under alla mina år. När jag gick gymnasiet så hade jag ingen kristen klasskompis, utan det var jag. Men jag var ändå öppen med att jag är kristen. Jag tror på Gud och jag står för det. Och så när jag började i trean så skulle vi ha religionslektioner. Och de första kanske 4 veckorna så hade vi en vikarie för att min ordinarie lärare, jag kan inte prata, hon var sjuk eller bortrest, jag vet inte, hon var inte där, så vi hade en vikarie. Och han var lite speciell. Den sista lektionen som han hade, de sista 5-10 minuterna, vi hade pratat om religion och vetenskap och varför de två inte går ihop. Varför man inte kan tro på en gud och tro på vetenskapen. Och det är ju inte sant. Men han höll på att undervisa om det, varför religion och vetenskap går inte ihop. Och de sista 5-10 minuterna så ställer han frågan. Och jag kanske parafraserar här nu. Jag kanske vänder om hans ord lite. Men det här var det som mina klasskompisar svarade på. Han ställde frågan. Hur kommer det sig att kristna är dumma i huvudet? Och där satt jag längst bak i klassrummet. Ja, jag var en sån som satt längst bak i klassrummet. Men där satt jag längst bak i klassrummet och hörde hur mina klasskompisar svarar på varför jag är dum i huvudet. Även mina närmsta vänner svarar på frågan varför kristna är dumma i huvudet. Och jag satt där och jag har alltid varit en sån som står upp för min tro. Men jag bara satt där med gråten i halsen och bara, vad gör jag? Gud, vad gör jag? Så jag frågade honom, vad ska jag göra? Och han svarade, du ska vara tyst. Det är inte tid att prata nu. Och jag bara, men jag vill prata. Men jag satt tyst då. Och sen gick jag ut från klassrummet, grät en skvätt. Och sen några veckor senare, om vi hoppar fram i tiden, så kommer min riktiga lärare kommer tillbaka och hon har fått nys om att jag är kristen. Jag har själv inte sagt det till henne. Utan det är någon i min klass, efter att de har liksom förklarat mig, alltså dumförklarat mig, så är det någon som berättat, men Hanna är kristen. Så hon kommer fram till mig efter en lektion och säger, Hanna, jag har hört att du är kristen. Jag älskar när människor som lever ut sin tro berättar om hur det är att vara typ kristen i dagens samhälle. Skulle du vilja hålla en lektion om hur det är att vara kristen i dagens samhälle? Och jag var så, jag fick inte prata när alla talade negativt om min tro. Men nu får jag 1,5 timme att förklara varför jag är kristen. Så det gick ifrån att jag fick sitta tyst liksom i ett klassrum till att jag fick hålla en hel lektion. Och som grädden på moset så fick jag hålla den här lektionen i aulan. För att klassrummet var, det funkade inte liksom. Det som var mest fantastiskt, jag hoppar över lite detaljer här för det blir en väldigt lång historia annars. Men det som var liksom det bästa var att mina klasskompisar kom fram till mig efteråt och sa, Hanna, det här var en jättebra lektion. Jag fattar nu varför man är kristen. Du. Helt galet. Så det är lite så här, det är lite den jag är. Jag älskar att berätta om Jesus. Jag älskar att predika även fast det är i skolan eller liksom på alla möjliga former. Och idag som Anna berättade, så heter predikan Tro ser konstigt ut. Lite konstig rubrik, så. Men häng med, det blir bra, tror jag. Och idag så predikar jag till dig som är kristen. Och om du är här, du har inte tagit emot Gud än. Det kanske är första gången du är i en kyrka. Så logga inte ut nu. Det här är en predikan som riktar sig främst till de som är kristna. Men det här är ett jättebra tillfälle för dig att tänka, hur är det att vara kristen? Hur är, liksom, du får en perfekt inblick i hur det är att vara kristen. Så logga inte ut än, utan så här, tänk om jag hade varit kristen, hur hade jag tagit emot den här predikan. Okej, tro ser konstigt ut. Är det någon som känner till Noa? Ja, men det är några. Några känner till Noa. Det är bra. Noa, han var en man som blev tillsagd av Gud att bygga en ark. Alltså en jättestor båt, typ en färja i trä. Och Noa, han blev tillsagd att bygga den här båten under en torka. Det hade inte regnat på hur länge som helst. Han blev tillsagd att bygga den här båten långt ifrån vatten. Nu för tiden så har vi teknik så vi kan liksom, även om vi bygger en färja långt ifrån vatten så kan vi ändå med transportmedel färda den här färjan till vatten. Men de hade inte samma teknik på Noas tid. Så han byggde en jättestor båt jättelångt ifrån vatten när det inte, liksom, det hade inte regnat på jättelänge. Tro ser konstigt ut. Och sen är det någon som känner till Petrus? Petrus var en av, ja, det är bra. Jag har några som känner till. Petrus var en av Jesu lärjungar. Men innan han var det så var han fiskare och hade studerat vatten hela sitt liv. Alltså han hade varit på vattnet typ hela sitt liv. På den tiden så blev man ju det yrket som din pappa hade. Det yrket var det du fick. Så han hade förmodligen följt med sin pappa från att han var liksom ett barn. Och sett hur vatten fungerar. Han visste att det behövs en viss mängd yta och luft för att någonting ska flyta på vattnet. Han visste också att den mänskliga kroppen, den går inte, alltså man kan inte gå på vatten. Än mindre kan man gå på vatten om det är storm, för då bryter vattnet ytspänningen. Så den lilla möjligheten du har att gå på vatten, den försvinner när det är storm. Tro ser konstigt ut. Är någon här inne som känner till Jesus? Ja, det är bra. Det är bra. Jesus, han gjorde många coola grejer. Han gör många coola grejer, vill jag säga. Men när han gick på jorden så blev han tillsagd av en synagogsföreståndare som heter Jairus att han skulle be för Jairus dotter, för hon hade blivit sjuk. Så Jesus beger sig till Jairus dotter och så när de är utanför Jairus hus så möts de av massa sörjare som gråter och spelar flöjt typ för att sörja för Jairus dotter har dött. Och vet ni vad Jesus säger? Han säger sluta, sörj inte, sluta upp, gråt inte längre. Hon är inte död, hon bara sover. Men vem som helst kan ju se att den här flickan, hon har inte andats på 2 timmar. Om vi inte andas på 2 timmar, då är vi döda. Men Jesus säger i tro, den här flickan är inte död, hon bara sover. Och vet ni vad som händer? De börjar hånskratta åt honom. Åt Jesus, varför? För tro ser konstigt ut. Det som hände, och nu berättar jag inte slutet på någon av de här historierna, men det som hände, det var att Noa, han och hans familj var de enda som överlevde den floden som kom. Noa var den första som fick kliva in i ett nytt förbund med Gud. Det som Noa gjorde, det var helt fantastiskt. Men det såg så konstigt ut innan Gud klev in liksom. Det Petrus fick göra, han var den enda förutom Jesus som har gått på vatten. Men kan ni tänka hur skumt det såg ut för hans lärjungar när han kliver ur båten? Hans lärjungar som, alla de var inte fiskare men många av dem var det och visste att man kan inte gå på vatten. Fattar ni vad konstigt det såg ut när Petrus kliver ut och börjar gå på vatten? För tro ser konstigt ut men det blir spektakulärt när Gud kommer in. Och Jesus då? Han talade liv in i den flickan. Han sa flicka stå upp och hon ställde sig upp och hon... Jag ska inte säga att hon lever än idag, men det gör hon verkligen inte. Men hon fick leva ett helt liv. För tro blir... Ja, men tro är det som gör våra liv spektakulära. Tro är det som gör att våra liv skiljer sig från människor som inte tror. Tro är det som gör att vi kan vakna på morgonen och fråga Gud, vad ska vi göra idag? Tro är det som gör att vi kan tala till en människa som är självmordsbenägen. Och bara med ett ord från Gud så blir den här flickan eller personen inte längre självmordsbenägen. Tro är det som gör att vi kan lägga händerna på sjuka och de blir friska. Men tro ser konstigt ut. Men det är det som gör vår liv spektakulära. Och du kanske tänker så här, Hanna, det här är jättekul. Det är fantastiskt att du berättar att du är så engagerad. Och det är jättebra, men jag har inte den tron. Vet du hur man uttalar tro? Jag testar. Det är allt tro är. Jag testar. Vi ser. Du behöver inte ha 100% tro. Du behöver inte vara fullt övertygad om att det här kommer ske. För att du ska testa och för att Gud ska göra grejer. Tro uttalas, jag testar. Noah när han byggde båten, det tar lång tid att bygga en ark eller en färja i trä. Han kan inte ha varit 100% säker hela tiden när hans grannar och människorna runt omkring honom skrattade åt honom och sa, vad håller du på med? Vad tror du att du gör? Han kan inte ha varit 100% säker hela tiden på att det han höll på med var rätt. Men han sa, jag testar. Jag gör det Gud säger och så märker vi vad som händer. Petrus när han klev ur båten, han visste att han kunde ha ramlat ner. Men han sa, jag testar. Om det är du så säg kom. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Så jag vill bara uppmuntra dig, om du någonsin känner så här, men jag vill gå i tro, men jag vågar inte riktigt. Gud har inte gett dig modlöshetens ande. Han har inte sagt till dig att det kommer inte riktigt funka, utan han har gett dig kraftens ande. Kraftens ande bor i dig. Om du har tagit emot Jesus så har du kraftens ande i dig. Om inte det räcker för dig, så låt mig få påminna dig om att samma ande som uppväckte Jesus från det döda bor i dig. Samma ande, inte en liknande ande men inte lika kraftfull. Inte samma ande men inte hela, utan samma ande. Från den stunden du tog emot Jesus så bor den heliga ande i dig. Och det är inte bara en liten del av den heliga ande som du har fått, utan du har fått hela heliga ande. Fattar ni hur stort det är? Det är helt sjukt. Så våga säga, jag testar. Kör på det lite mer. För du har hela heliga ande i dig. Du har Jesus med dig. För 6 år sedan ungefär så var jag i Bangladesh på en missionsresa. Och vår missionsresa såg ut så att vi hade kampanjmöten. Det betyder att man bjuder in alla som bor i ett närområde och så håller man stora möten. Så vi hade gjort det, vi hade bjudit in alla. Det kom ungefär 700 personer per kväll. Och på dagarna så hade vi ledarseminarier för de som var kristna. Och det var inte många där, det var kanske 50 stycken. Och för hur pass stort område vi hade bjudit in så är inte det så många. Men vi undervisade dem då. Vi sa till dem att samma ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er. Vi sa till dem att ni har fått kraften att hela. Vi sa till dem att ni är Guds barn. Inget mörker kan nå er. Vi sa till dem att vilken identitet de har, om hur älskade de är. Vi berättade för dem om att de kan agera i tro själva. Och jag kommer inte ihåg om det är sista eller näst sista kampanjkvällen när vi har haft möte. Så är vi på väg därifrån och vi är på väg till bilarna för att gå därifrån. Så springer det fram en av killarna som har varit på ledarseminariet. Och han säger, vänta, ni måste be. Det är en man här borta, han är sjuk. Ni måste be för honom. Och Annie, min kompis, då, hon tittar på honom och så säger hon, nej, du kan be för honom. Och då är det som att en polett faller ner. Den här killen, han har aldrig bett för någon i hela sitt liv. Men då fattar han att samma ande som uppväckte Jesus från de döda bor i mig. Så han säger, tack. Och så springer han bort till den här mannen som är sjuk. Och ber för honom. Och vi hinner inte komma jättelångt. För det var mycket folk där och många som ville hälsa på oss. Så vi hinner inte komma jättelångt. Utan helt plötsligt så kommer samma kille springa tillbaka. Och säger, tack så jättemycket för att ni sa att jag kunde be. Han kan gå nu. Och vi bara, va? Ursäkta, vad sa du? Han kan gå nu. Den här mannen som han hade bett för, han blev ditburen av sin fru. Hans fru hade burit honom ungefär 7 kilometer för att hon skulle komma till det mötet. Eller han skulle komma till det mötet. Och den här killen som var på ledarseminariet, han hade aldrig bett för någon tidigare. Men nu så bad han för den här mannen och han började gå. Han hade inte gått på hur länge som helst. Det enda som krävdes var att jag testar. Vad är det värsta som kan hända? Att ingenting hände, men då hade han ju inte varit värre än förut. Och nu kanske ni tänker, det här var i Bangladesh. Och i andra länder så händer det mer spektakulära grejer. Men vi bor i Sverige. Men jag får berätta en grej som hände mig då. När jag var yngre, runt 8-9 år, så på en söndag så var min familj på väg till kyrkan. Pappa var redan i kyrkan för att hälsa välkommen till gästtalaren. Mina syskon satt i bilen. Min mamma höll på att sminka sig och jag hamnade lite efter. Så för att göra en lång historia lite kortare så slutade med att jag fick springa fram och tillbaka mellan bilen för att mina syskon blev inlåsta i bilen och till min mamma för att de skulle förklara. Och sista gången som jag på väg in till mamma för att förklara, det funkade inte, de kom fortfarande inte ut. Så ska jag drämma igen dörren, men då kommer vinden och blåser igen dörren. Så mitt finger, mitt långfinger, det bryts. Det går rakt av, det är liksom 90 grader på fel håll.
På det här hållet.
Ett finger ska inte kunna böja sig så. Så mitt finger var helt brutet. Och min mamma, eller jag började gallskrika, och min mamma säger, ja men vi måste lämna dina syskon först i kyrkan och sen så åker vi vidare till akuten direkt sen. Men vi måste lämna dina syskon för vi kan inte ha med dina tre syskon till akuten, det går inte. Så vi åker till kyrkan och på vägen till kyrkan så får min mamma en känsla av att nej men Hanna ska nog följa med in i kyrkan och så ska de be för henne. Så hon säger det, Hanna orkar du att vi går in i kyrkan så får de be för dig. Och jag har så ont så jag bara, ja okej, det går bra. Så jag följer med in i kyrkan. De samlar ihop fem personer som ber för mig. Under tiden som de ber för mig så börjar det kittla i mitt finger. Och när jag tittar på mitt finger igen så är det så rakt som ni ser det nu. Jag fick inte ens en blå nagel. Men tro ser så fruktansvärt konstigt ut. Att mamma tar med sitt barn till kyrkan istället för akuten, hon har brutit finger, det är konstigt. Men nu så kan jag gå hela mitt liv och berätta att Gud helade mitt finger när det var brutet. Någonting som inte ska kunna hända gjorde Gud för att min mamma agerade konstigt i tro. Det är sjukt, men det är så häftigt. Får jag ta en till berättelse? För det här är de här var ganska spektakulära. Men jag tror att Gud vill att vi ska leva ut vår tro i vardagen också. Jag bodde i Katrineholm i ett år och under det året så gick vi mycket ut på evangelisation och så här. Så jag och en kompis gick ut en tisdag kanske, runt klockan 2 på stan. Och så såg vi ett gäng med tre tjejer, de var runt 15 års åldern. Så vi gick fram till dem och frågade, hej, är det någon av er som har ont någonstans? Jättekonstig fråga att ställa. Men vi frågade, är det någon av er som har ont någonstans? Och den ena tjejen som stod närmast mig, hon svarade, ja, alltså jag har ont i mitt lår. Det är typ kramp och så här, jag kan inte röra det mer än så här, annars gör det jätteont. Och när hon förklarade det här så börjar hennes två kompisar, de börjar fnissa och skratta liksom. Och sen så säger vi, ja men vi tror på en Gud som kan hela, är det okej om vi lägger handen på dig och ber för dig? Hon bara, ja, alltså ni kan ju testa så här. Och då bryter hennes två kompisar ihop, för de ser ju hur konstigt det här ser ut. De börjar askarva. Så vi lägger handen på henne och säger, tack Jesus för att du älskar den här tjejen. Vi ber att all smärta ska gå nu i Jesu namn. Vi talar till smärta och gå i Jesu namn. Amen. Sen lyfter vi bort händerna. Ingen längre bön än så. Och så frågar vi henne, kan du testa och göra någonting som du inte kunde göra innan? Ni vet, hennes kompisar är fortfarande typ vikta dubbla av skratt, för det här är så konstigt. Så ber vi henne att känna efter. Och ni ser hennes ansikte. Nej, du skämtar. Nej. Och hennes två kompisar som stod och skrattade, de tystnar och blir så här, vad hände? Hon bara, jag har inte ont längre. Jag har inte ont. Och samtidigt då så kommer två andra kompisar och ställer sig, vad händer? Och vi svarar, men vi har precis bett för din kompis. Hon hade jätteont i sitt ben, men hon har blivit helad nu. Är det någon av er som har ont någonstans? Och den ena tjejen svarade, nej men jag har ett skoskav som är fruktansvärt. Jag kan knappt gå. Och jag svarade, vet du vad? Jag tror på en Gud som vill hela oss oavsett hur litet eller stort det är. Får vi be för dig? Hon bara, ja, okej. Okay. Så vi säger, tack Jesus för att du älskar den här tjejen. Vi bara talar till smärta och gå nu i Jesu namn. Vi talar till skoskav och var helt i Jesu namn. Amen. Sen lyfter bort handen. Så säger vi, kan du känna efter? Känner du någon skillnad? Och hennes blick var likadan. Nej, jag har inte ont längre. Jag har inte ont. Men det såg ju hur konstigt ut som helst innan Gud kom in i bilden. Att gå fram till en främling, alltså i Sverige dessutom, och säga, är det någon av er som har ont någonstans? Men det var två tjejer som blev helade en tisdag klockan 2. Det är sånt liv vi ska leva. Det är sånt liv vi ska ha. Det är sånt liv Gud har kallat oss till att ha. Och jag tror att det kan vara så att det finns någon här inne som känner att men jag har brist på resurser. Det känns som att Gud har kallat mig till att göra någonting, men jag har inte tillräckligt för att göra det. Du kanske känner att du blivit kallad till att stötta någon finansiellt. Du kanske känner att du har blivit kallad till att gå in i en tjänst, men du har inte tillräckligt med folk som ber för dig. Gud vill alltid förse. Om han kallar ut dig någonting så förser han dig med det du behöver. Och jag har ett så här jätteenkelt exempel på det. En annan gång när vi var i Katrineholm, så det var en fredag och vi hade evangelisation varannan fredag. Och vi hade inte hunnit äta efter lunch. Vi skulle ut på evangelisation 7 ungefär. Vi hade ätit lunch kanske 2. Och jag är en sån här person, jag måste äta var fjärde timme, annars så blir jag inte så trevlig. När vi gick ut då, så sa vi alla tre, vi var tre teamare. Vi sa att nej, men vi är hungriga, så det blir spännande att se hur det här kommer gå. Men vi gav oss ut för att vi hade inte tid att äta. Och så var vi ute och vi kom hem igen 11:30 någonstans. Vi hade inte ätit förrän 2. Eller alltså, senast vi åt var 2. Men så när vi kommer in så tänker alla att vi borde äta. För vi har inte ätit på jättelänge. Men alla tre säger ungefär samtidigt, jag är mätt. Alltså inte ens så här, inte ens jag är inte hungrig, utan jag är mätt. För att när vi går ut och gör någonting i tro så förser Gud oss med det vi behöver. Och vi behövde mat då. Och samtidigt då så blev vi också påminna om Jesus säger i Johannes 4 till lärjungarna efter han har pratat med kvinnan vid brunnen, så säger han att jag har mat som ni inte vet om. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Om den versen säger mig någonting så är det att Gud förser oss med det vi behöver. Vår mat är att göra hans vilja som har sänt oss. Att fullborda hans verk. Så du behöver inte oroa dig om resurser. Du behöver inte oroa dig om att du har nog. Du behöver inte ha nog. Utan du får gå i tro. Och jag ska börja avrunda. Men jag vill bara säga att enda anledningen till att jag vågar stå här uppe och predika så frimodigt som jag ändå gör, det är på grund av tro. Det är för att jag har fått se att det fungerar. När man säger, jag testar. Vad är det värsta som kan hända? Då kommer Gud och möter oss och gör det som vi ber om. Enda anledningen till att jag ens är här i Karlstad, det är på grund av tro. Jag kommer från Skåne. Första gången jag var i Karlstad var den dagen jag flyttade hit. Jag hade inga kontakter här uppe. Men jag är här för att Gud sa, Hanna, det är där jag vill ha dig. Och det har blivit hur bra som helst. En anledning till att jag är här i Pingstkyrkan är på grund av tro. Och jag vet att jag är ganska ung. Jag är bara 25. Men jag har ändå fått vara med en del. Jag har sett en del svårigheter. Jag har fått vara med om sorg som man, liksom, en person i min ålder inte ska behöva vara med om. Men jag har genom allt det så har jag fått se att Gud är trofast. Och att när vi går i tro och när vi litar på honom så håller han. Det är den han är. Det är inte någonting han gör, utan det är den han är. Han är trofast. Och ja, absolut, jag har tvivlat. Det gör vi allihopa. Det finns ingen här inne som inte har tvivlat. Men det jag har bestämt mig för är att inte låta mitt tvivel dra mig ifrån Gud. Utan jag låter mitt tvivel få vara en möjlighet till att tro. Att säga, Gud, jag vet inte vart du och jag står just nu. Jag vet inte vart vi är på väg, men jag litar på dig. Jag litar på att du håller. Och så bara får vi testa och se. För att jag är helt ärligt, om jag ska vara fruktansvärt ärlig med er nu. Jag kan inte se ett liv som är bättre än det livet med Gud. Det finns inte. Jag tror inte det. Ett liv fullt av kärlek. Ett liv fullt av tillit. Ett liv med en pappa som tar hand om oss oavsett vad. Finns det något bättre? Jag tror inte det. Så låt inte ditt tvivel dra dig ifrån Gud, utan se det som en möjlighet att leva ut din tro. Lovsångsteamet, ni kan komma upp. Min sista uppmaning. Låt din tro se konstig ut. Var en sån person som bygger en båt i öknen. Var en sån person som tar med ditt barn till kyrkan innan du åker till akuten. Inte alltid. Vi har fått sjukvård av en anledning. Det är fantastiskt. Men om Gud säger till dig, ta ditt barn till kyrkan innan du åker till akuten. Åk till kyrkan då. Gå i tro. Säg, jag testar. Vi får se vad som händer. Låt din tro se konstig ut. Jag har... Vi ska gå in i en stund av förbön och bön och tillbedjan. Men jag har inför den här predikan, inför den här söndagen, så har jag frågat Gud om det är någonting som du vill säga till en specifik person. Och jag upplever att det är någon här som behöver höra att Gud är inte arg på dig. Han är inte besviken på dig. Specifikt, han kommer inte låta sin vrede falla över dig. Gud är inte arg på dig. Han ser på dig med förnöjsamhet. Han är så nöjd med dig. Om det här stämde in på dig så vill jag att du ska söka förbön. För jag tror att Gud vill tala mer. Jag tror att han inte är klar där liksom. Utan han vill säga mer. Men jag... Ja. Gud är inte arg på dig. Och sen så har jag två inbjudningar. Vi kan göra så att alla kan få ta ställa sig upp. För nu har ni suttit ner ett tag. Min första inbjudan är till dig som kom hit. Och du tror inte på Gud. Du har lyssnat på den här predikan som en person som undersöker vad innebär att vara kristen. Men någonting i de här orden som jag har talat idag har väckt någonting i dig. Kanske du känner att ditt hjärta slår lite hårdare just nu. Kanske du känner att nej, men jag vill ha det. Jag längtar efter det som Hanna talar om. Då ska du få möjlighet just nu att ta emot Jesus. Och vi kommer göra så att alla blundar. Och så när jag räknar till tre sen så får du räcka upp din hand. Men jag bara vill att du ska veta att du är inte ensam. Du är inte ensam om att längta efter mer av Jesus. Vi är ett rum fullt av människor som längtar efter mer av Jesus. Så nu när alla har sina ögon blunda så vill jag bara uppmuntra dig till att räcka upp din hand. Om du vill ta emot Jesus för första gången eller vill säga Jesus, jag är din igen. Så får du räcka upp din hand. 1. Jesus älskar dig och han har gett allt för att vara med dig. 2. Ditt liv kommer aldrig vara detsamma efter du tagit emot honom. 3. Räck upp din hand. Tack Jesus. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Amen. Tack Jesus. Jag ska leda oss i en bön tillsammans. Och vi kommer be den tillsammans, hela församlingen. För att du är inte ensam. Så jag ber först och så får ni be efter mig. Tack Jesus. För att du har gett mig allt. Tack för att du har gett ditt allt. För att förlåta mig. Jesus, jag tror på dig. Jag vill tillhöra dig. I Jesu namn, amen. Och min andra inbjudan, det är till dig som har lyssnat på den här predikan och du känner att jag vill leva mer i tro. Alla de här fantastiska berättelserna som Hanna berättar, jag vill vara med om det. Jag vill att min vardag ska vara spännande. Men jag är inte riktigt där. Då vill jag bjuda in dig. Till att, jag vill be för er. Jag vill be för er. Så ifall du känner att nej, men jag vill leva mer i tro, så vill jag att du räcker upp händerna. Och vi kan alla titta nu ifall det är liksom, ni behöver inte blunda. För det här är ingenting att skämmas för. Vi längtar efter att leva i tro. Jag vill leva mer i tro. Så ifall du känner att nej, men jag vill leva i tro, så räck upp din hand så ska jag be för oss här. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Herre, du ser alla de här människorna som längtar efter att leva mer i tro, Herre. Du ser alla människor som längtar efter att leva ut ditt ord, Herre. Jesus, jag bara ber att du fyller oss med tro, Herre. Fyll församlingen med tro, Herre. Fyll oss med mer av en längtan att gå i din kraft, Herre. Helige Ande, kom och dränk församlingen. Kom och dränk församlingen. Låt oss få vara en aktiv församling som inte bara sitter och väntar på att saker ska hända. Utan jag tackar dig för att vi får vara en församling som lever ut i tro, Herre. Som agerar i tro. Tack Jesus, jag ber att du skulle börja tala till de här människorna som har sina händer uppräckta också, Herre. Kom och tala till dem. Säg till dem vad de ska göra om dagarna, Herre. Kom och led deras steg, Herre. Tack helige Ande för att du kommer och bara fyller deras vardag. Halleluja. Jag tackar dig för att vi får vara ett folk av tro. Ett folk av tro som står för dig, Herre. Tack Jesus att vi får vara en församling som säger, jag testar. Att vi ska få se under och tecken, Herre. Jag tackar dig för att vi ska få se under och tecken som människor runt omkring oss bara kan prisa dig för, Herre. Tack Jesus för att du reser upp den här församlingen till att vara en församling som lever och går i tro, Herre. Tack Jesus. Halleluja. Halleluja. Amen.